och stannade ute på gatorna, tände protestbål och byggde barrikader för att hindra tyska patruller att komma fram. Köpenhamn spärrades av. Gas, vatten och elström stängdes av. Tillfångatagna motståndsmän avrättades. Stadsborna svarade med total strejk. Tyskarna måste böja sig för kravet att de hatade danska nazistkårerna skulle bort från gatorna. De var kända för sina överfall och råheter. Folkstrejken kostade ett hundratal döda och över 600 sårade. I takt med det hårdnande motståndet i Danmark och de tätnande flyktingskarorna över Öresund byggdes den danska militärutbildningen i Sverige ut.
Man behövde pansarstöd och man behövde flygstöd. Så efter långa förhandlingar mellan det svenska försvarsministerium, UD och danska brigaden kom då 10-12 danska piloter utstationerat på svenska flottiljer. Vi blev placerade två varje ställe för inte att det skulle väcka uppsikt. Vi fick tillstånd till mer och mer. Vi fick flyga som spanare, vi fick flyga som passagerare. Vi fick utbildning inför teknik, fotografi, spaning och annat. Men det var ju bara en kort stund. Men det vi önskade, det var att flyga. Och vara aktiva och skjuta och bombe från fly. För vi tänkte det var en möjlighet för att tyskarna efter en fred eller en vapenstillstånd inte ville ge upp styrkorna i Danmark, och det kunde bli aktuellt att den danska brigaden skulle sättas över till Sjælland, och så måste de ha flygstöd, och då ville vi gärna yta vår del av insatsen. Men så kom ju önsket om att flyga B-17. Det var det mest moderna svenska flygplan, Saabs första stridsflygplan av kvalitet. Och det var ett önske hos oss alla att komma till att flyga med det. Och efter en stund så blev det givet tillstånd och vi fick börja på B-17. Då kom jag själv till Kalmar och andra flygflottiljer öppnade för flera danska piloter. Och efterhanden tror jag vi blev en 16-17 danska piloter tränade på B-17.
Helt okänt att i de svenska flygmanövrarna så deltog danska piloter.
Ja, i lång tid, men först en dansk pilot omkom i fjällen i en B-3 från Västerås. Då kom det i tidningarna att det var danska piloter i svenska flyg. Någon tid senare kom det fram i Folkets Dagblad, ett nazistiskt blad i Stockholm. Och där stod på framsidan att danska flyktingar flyger med svenska flygvapnet och hemliga apparatur blir blottlagt. Och den tyska attaché hade lång tid i förväg varit hos UD och klagat fördi man visste att det fanns danska piloter på de svenska flottiljer.
Nu var ju ni ett antal danska piloter som var undanstoppade, undangömda på svenska flottiljer. Hur gick det med era svenska kollegor där?
Det gick lite, man kan säga, tungt i början, för det var en främmed situation för svenskarna och en främmed situation för oss. Den vanliga svenska pilot, han var i ett land hvor landet var neutral, och nu ska man plötsligt se danska piloter komma och delta i deras övningar och absolut studera och se hemliga saker. Så det tog en viss tillämpning. Men ganska kort tid efter var vi accepterade som gode vänner och som jämnbördiga flygare. Och vi blev fint mottaget, och kun mycket få steder märkte vi en tysk hållning eller tysk vänlig hållning som inte kunde acceptera oss. Det var mycket sällan, men det skete.
Gick ni i svenska officersuniformer där då?
Ja, der blev en konstig løsning ud af det, fordi det var jo upraktisk at gå rundt i sweater og i plusfor og i skibbykpjekser. Og så kom der besked om, at vi skulle have svenske officersuniformer, men uden distinktioner. Bare det knapper og møsser, men ingen flygervinge og ingen gradsting. Så vor øverste, flotilchefen, han kaldte os to på Malmslet for sine to livkuske, og det lignede vi.
Den danske hemmafrontens militærgrupper led brist på vapen og ammunition. Situationen diskuterades i enrum mellan bland andra den danske socialdemokratiska ledaren Hetoft Hansen och Per Albin Hansson och andra svenska statsråd. 3000 svenska kulsprutepistoler med ammunition skulle levereras. Svensk polis och militär packade vapnen som lastades på småbåtar i skånska hamnar och skeppades över till Köpenhamn. De lossades mitt för näsan på tyskarna. Ett stort antal ledande danska motståndsmän var fångar hos tyskarna i övervåningen till det så kallade Skällhuset i Köpenhamn. På morgonen den 21 mars 1945 startade 18 moskitobombplan plus jakteskort ifrån en Englandsbas och flög på lägsta höjd in över Danmark mot Köpenhamn. Kameror medfördes ombord och filmade hela angreppet. Mot Skällhuset blev framgångsrik. Tyska arkiv över motståndsrörelsen förstördes. Danska fångar kunde fly från sina celler. Tragiskt nog träffades också den katolska Jeanne d'Arc-skolan. 87 barn omkom. I slutet av april 1945 lyckades svensken Folke Bernadotte efter förhandlingar med Heinrich Himmler få igång en räddningsaktion gällande fångar från koncentrationsläger. Främst danska och norska fångar från Tyskland. De vita bussarna började rulla. Ramlösa lägret fylldes på nytt. Inom den svenska försvarsstaben planerade man aktionen Rädda Danmark. Om inte ockupanterna gav upp då det tyska sammanbrottet kom i Europa i övrigt. 30 till 40 000 man skulle sättas in mot en mer än dubbelt så stark armé tyskar. Hela det svenska flygvapnet, cirka 300 plan, skulle vara i luften över Öresund.
Aftenudsendelse til Danmark. De allierede har sluttet ringen om Berlin. Den røde hær har skudt en kile frem mod byens centrum. Kapitulationen ventes hver time.
Så vi var meget klar den 4. maj, hvor sent for kvælden flotilchefen kom hit og fortalte os, at nu havde tyskerne kapituleret even i Danmark. Så hele natten gik med, at vi på de 12 flygplan, der var klar, målede danske betegninger, Dannebrog og cirkler på, kokarder på. Så vi var en dansk division på morgenen den 5. Og vi var jo helt sikre på, at vi skulle blive de første til at flyge ind over Danmark og vise det danske flag fra brigaden.
På fredsdagens morgon, den 5 maj, stod hela den danska brigaden uppställd i Helsingborg för skeppning över sundet.
fik jo ikke brug for alt det, de havde lært derovre, men de var hjemme igen.
København jublede. Danmark jublede. F7 i Såtenäs, Skaraborgs flygflottilj, stod 12 startklara störtbombplan med Dannebrogen på stjärtfenorna. Den danska personalen omkring flygplanen jublade inte.
Stor blev besvikelsen, för dag efter dag fick vi besked om att vänta. Man önskade från svensk sida att det från dansk sida blev givet någon sorts önska om att vi skulle komma dit. En minister eller frihetsrådet eller någon sorts myndighet skulle anmode svenskarna om att låta oss komma. Men den kom inte. När vi fick besked från København om att åka hem med tåg, då var det säkert den bitterste dag i mitt liv. Og stemningen i hele divisionen var på nulpunktet, og vi var vel nok nær myteri, hvis man kan kalde det på det sæt. Vi var besvikne, vi kom hjem med tog, men naturligvis glemte vi fort bort besvikelserne, at vi skulle se vores familie igen efter 22 måneder, og det havde vi aldrig set frem til.
Kan det ha varit så att danska frihetsrådet var rädda för att ni skulle göra överilade insatser med era laddade flygplan?
Nej, jag tror faktiskt att det var ett rent fackligt spörsmål. En fråga om de tyska luftbevakningsstyrkor i Kastrup, de var inte nedlagt. Och man hade tyska kryssare i hamnen med AK-AK, alltså luftvärnsskydds, som var bemannat, och man mente att de ville skjuta på oss. Men vi kunde i alla fall ha flugit på så sätt att de inte kunde skjuta på oss.
Bilden av den gemene tyske ockupanten efter den 5 maj 1945. En trött soldat som bara ville hem till det som eventuellt fanns kvar. Bilden av landsvikaren samma tid, den danske nazisten, som fick uppleva ombytta roller. Hans fångar släpptes ut. Han själv spärrades in i väntan på straff. Han uppbar sina landsmäns djupa förakt länge. En sorts facit. 18 000 flyende människor över sundet, därav 7 000 judar. I allt kostade de 5 ockupationsåren 5 000 danskar livet. Mannen i cylinderhatt och pälskrage är Victor Mallet, engelsk minister i Stockholm under andra världskriget. Han installerades på sin post en av dessa kalla januaridagar 1940. Här är han på väg till slottet i sjuglasvagn för att ta sig emot Augusta den femte. De båda skulle senare mötas på tennisbanorna.
My father was lucky in his career because in 1939 he was told that he was going to be appointed as British minister in Cuba, and he accepted this post. But as usually happens in big organizations, somewhere along the line somebody became ill or died, And so instead of being sent as minister to Cuba, he was sent as minister to Sweden. And at that time, it was a neutral country of not very much interest to the war effort. But after the occupation of Denmark and Norway, and indeed of the whole of Western Europe, the country of Sweden became a listening post, a place where all sorts of spies were active. And more than that, of course, it was a place where peace feelers and other political activities were continuing, and contact could be made indirectly with people in enemy territory, which could not be done directly. The image of Sweden in Britain at that time was that it was pro-German. This, I think, stemmed largely from memories of the previous World War. But I believe that my father must have gone to Sweden with an open mind on that point.
Winston Churchill hade planer på att ockupera de svenska järnmalmsfälten för att stoppa vår export till tyska vapensmedjor. Churchill ville sända en brittisk-fransk styrka till Narvik, låta dem avancera längs malmbanan till Gällivare och Luleå och om nödvändigt bomba hamnen i Luleå i händelse av tyskt motanfall. Expeditionskåren skulle fortsätta österut för att hjälpa Finland i kriget mot Sovjetunionen, hette det. Trots freden i Finland i mars 1940 envisades Churchill. Den 5 april överlämnade Victor Mallet till den svenska utrikesministern Christian Günther en not från London. England förbehöll sig rätten att besätta de svenska malmfälten. Detta för oss mycket nära ett krig, kommenterade Günther. I sina opublicerade memoarer skriver Mallet att vår ivrigt uttalade ängslan för de modiga finnarnas öde var i själva verket en stor bluff, largely humbug.
I don't know that every Englishman would agree with that. I think we did have genuine feeling for the Finns in their difficulties. I think perhaps what he meant in that passage was that the humbug consisted in our wishes to get hold of the control of the iron ore and the and to prevent the Germans getting it, and that this was one of our motives, which was perhaps not told to the Swedes.
Den brittiska legationen i Stockholm låg helt nära engelska kyrkan ut mot Djurgården. Hit nådde inte alltid minister Mallets öron av Londons planer. Efter det brittiska hotet om ockupation av de svenska malmfälten dök snabbt en ny allvarlig affär upp. Sverige hade köpt 4 jagare i Italien. Den 20 juni 1940 hade de på sin väg hem nått Färöarna ute i Atlanten. Plötsligt dök en brittisk flottstyrka upp. Dess chef begärde på order direkt från sin regering att de svenska jagarna skulle överlämnas. I Stockholm nåddes kabinettssekreterare Erik Boheman på kvällen den 21 juni med besked om vad som hade hänt. Boheman råkade vara på middag hemma hos Victor Mallet.
Jag blev då mycket upprörd och protesterade ivrigt mot detta och bad Mallet att omedelbart telegrafera till London och framföra att jag hade sagt till honom att jagarna omedelbart borde frigivas. Och överhuvudtaget så framhöll jag för honom det ytterst allvarliga i den engelska åtgärden. Och stämningen efter det här blev ju naturligtvis ganska tryckt, men han telegraferade omedelbart. Och när jag kom ut, det kanske en liten lustig incident, när jag kom ut ifrån beskickningen, då hade jag ställt min cykel som man då använde ute i bensinbristens tider. Den stod utanför beskickningen, alltså på engelskt territorium. Och när jag kom ut så var den försvunnen. Och då utbrast jag, det minns jag, att ni ser inte bara mina våra jagare utan också min cykel.
Det är osäkert om Erik Boeman fick tillbaka sin cykel, men Sverige fick efter skarpa protester tillbaka jagarna. Mellet och Boeman blev under krigsåren nära vänner. Det här är byn Hazelmere i Surrey, någon timmes resa från London. I den gamla bykrogen Blue Anchor House, Blå Ankaret, bor idag en av Victor Mallets närmaste medarbetare under Stockholmstiden. Peter Tennant var pressattaché. Hans privata arkiv rymmer fortfarande intressanta hemligheter, bland annat en lista över aktiva nazister i Sverige.
Det var en ganska lång lista, måste jag säga. Det var inte många riktigt betydliga människor, men det fanns underliga präster och generaler, sjöofficerare, veterinärer och gud vet vad, som var ledande nazister och som hjälpte till med dessa 4-5 olika nazistföreningar i Sverige.
Men hur la ni emot eld?
Alltså vi bildade ju ingen organisation emot detta. Vi bara gav ut information genom nyheter från Storbritannien som kom ut en gång i veckan. Och sen en press service som skickades ut till mycket få människor, ungefär bara 1000 till redaktörer och så vidare, med originaltexten till artiklar i engelska pressen av dagen före. Och det var mycket nyttigt.
Hade du mycket med Peter att göra?
Inte direkt, han var liksom chef över det hela. Men vad jag gjorde var att ta emot presstelegram från London. Och det kom i telegramspråk. Och jag fyllde in de där ord som fattades då i de där telegramspråk och gjorde det till riktig engelska av det hela. Och så skrev jag på stenciler. Och vi var tvungna att vara mycket snabba då på maskin, därför att vår deadline var klockan 12 eller 1. Så jag skrev de första två sidor. Vi hade långa sidor som hette Full Skatt på engelska. Och två sidor av de senaste nyheterna som kom från London. Och sen på eftermiddagarna gjorde jag två, sidan 3 och 4. Det var liksom factual background. Det var bakgrundsartiklar.
Så det här gav ni ut faktiskt varje dag?
Varje dag. Och sen varje artikel som jag skrev, jag lämnade över den till två svenska journalister som översatt den där engelska artiklar till svenska direkt. Alltså. Och så vi gjorde en engelsk version och en svensk version.
Men förstås, vi var under en tid helt avskruna från England tills vi satte igång med hemliga flygningar på hösten 40. Och sen blev det mer och mer och mer. Och så kunde vi införa film och allt möjligt. Och till slut, efter många andra mycket lyckade företag, So got me in contact, Jan and Barbara Ward, med The Economist, och vi tryckte Economist i Sverige varje vecka. Och det fortsatte även en tid efter kriget. Så att Economist såldes inte bara i Sverige utan också i Tyskland och i det ockuperade Europa. Och också alltså för förläggarna satte igång med att trycka engelska böcker på engelska också. Bonniers, Ljusförlag, alla möjliga förläggare.
Peter Tennant säger om den svenska pressen under kriget att den var den sista fria i Europa tillsammans med den schweiziska. Justitiedepartementet gjorde ändå flitiga beslag och censuringripanden mot frispråkiga svenska tidningar.
Ja visst, det var Westman som var justitieminister. Han var, jag vill inte säga nazist, men protysk och oerhört antisemitisk. Och han fortsatte alltså 2 år med detta. Tills han till slut fick avgå. Men han gjorde sitt bästa för att trycka ner pressen. En gång så lyckades han konfiskera 17 tidningar på en dag när de berättade historien om hur tyskarna torterade norska fångar.
Det var känsligare att komma åt sånt som distribuerades via främmande länders beskickningar. En strid ström av informationer gick från engelska legationens pressavdelning. I sina skyltfönster i Stockholms centrum tävlade den engelska legationen med den tyska om att vinna sympatier. Oktober 1941 var det premiär på storfilmen Borta med vinden på Palladium i Stockholm. Den engelske ministern och en lång rad av den tidens kändisar var där. Victor Mallets förbindelser med det officiella Sverige var goda. Under ytan pågick det politiska spelet med höga insatser. Midsommaren 1941 hade Tyskland gått till angrepp mot Sovjetunionen, men kolonnerna hejdades i december framför Moskva. Samma tid anföll japanerna den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Tyskarna gjorde ytterligare ett misstag när de den 11 december tillsammans med Italien förklarade USA krig. De tyska framgångarna började vända under 1942. Vid det tyska överfallet mot Norge låg ett 40-tal norska handelsfartyg i svenska hamnar. Den norska Londonregeringen krävde att få fartygen, liksom tyskarna i det ockuperade Norge. UD i Stockholm var i trångmål och hänsköt frågan till domstol. Då domen i mars 1942 gick till Englands favör lämnade ett 10-tal norska fartyg Göteborg lastade med bland annat kullager. Genom isbältena stävade fartygen förbi Vinga. Men ute till havs väntade inte utlovad engelsk eskort utan en kedja tyska bevakningsfartyg. 2 handelsfartyg återvände till Göteborg, 2 kom över till England. Resten förliste. Ledare för utsegling var George Binney, biträdande handelsattaché vid engelska legationen i Stockholm. Binney fick det hett om öronen när det uppdagades att de norska fartygen i hemlighet beväpnats med kulsprutor. Binney, som blivit adlad för en liknande utbrytning året innan, blev raskt utvisad ur Sverige. Också Mallet fick en svår pers.
Of course my father knew in general terms what he was doing. It was rather important for my father's credibility with the Swedish government that he should not himself get involved in some of the possibly illegal activities which Sir George Binney and others were at that time engaged in Sweden. So of course he kept his distance to some extent. But I think you should realize that my father was as keen as Sir George Binney that the war should be won, and that these ships and the Norwegian ships and the Swedish steel should reach Britain.
Yes, but nevertheless, no, these Norwegian merchant ships were armed, and your father didn't know about it. He kept it a secret, George.
Sir George Binney did not tell my father, and I think probably my father was rather glad that he was not told this, because otherwise, he, when he spoke to the Swedish government about it and denied that they were armed, he would have been lying. Whether one can lie from ignorance, I'm not sure. But he does seem to have been kept in the dark by Sir George Binney on this particular point, on one occasion, at any rate.
Ett par av Victor Mallets viktigaste medarbetare var flygattachén och marinattachén. Den sistnämnde var Henry Denham. Hösten 1942 fick Denham veta att skeppsvarv vid Vänern för tysk räkning byggde 45 stora fiskebåtar. Den brittiska regeringen protesterade hos UD i Stockholm.
Both sides agreed that we should that I should be empowered to go and look at one and see if were such fittings as mountings for guns or any weapons. So we had that was the Foreign Office, including my friend, I can't remember his name now, and Lloyd's Register, and some of the Navy and so on, and one of these trawlers was got alongside the quay, and I arrived, found everybody ready to hear some pronouncement from me. And so I got on board, and I went round, and actually I'd been on board before, and I couldn't find any warlike fitting at all. And so when I came out, they said, "Well, what about it? What have you found?" And I said, "I cannot find any fittings that point to their being used for a warlike purpose." And of course they all drew a deep breath and said thank you. And so but nevertheless, of course, they were used for trawling. It's too easy to use an ordinary trawler, and no need to disguise it. It's so simple to fit it for trawling.
You found out something about it after the war, didn't you?
I didn't myself, but our commission did. They identified, I think, 37, speaking from memory, that were in Norwegian fishing ports and were being used for minesweeping.
Henry Denham var för de svenska myndigheterna irriterande effektiv. UD försökte gång på gång utvisa honom, men minister Mallet och London krävde att han skulle stanna kvar. Denham förstod att han var övervakad av svenska Säpo och misstänkte att hans privata våning var avlyssnad.
And that gave me an idea, because in the attic, as we call it, were little cupboards, cubicles really, where we all kept our luggage, you know, our bags or anything we didn't want. It was like a little storeroom, and each flat had one, a portion to it. And what I hadn't realized was that the flue of the fire goes vertically up as far as the attic. Then it does a right angle turn and until it reaches a position beneath the chimney, when it then turns up to the chimney. What they did, there was a sighting hole above the vertical part, above my stove fire, and they could remove a cap there and just lower a microphone down. And that, I suspected, they must have done.
I slutet av 1943 bjöd Denham en dag in några vänner på lunch hemma i sin våning på Riddargatan på Östermalm. Alla visste vad som var på gång och pratade runt bordet högt och livligt om ditt och datt. På en given signal smög alla ut från våningen, tog trappan upp till vinden och nådde att titta över brädvägen till vindskontoret.
They stayed put. They had blankets over their heads. They sat on stools and there were two of them, and they had these
earphones,
and they stayed perfectly still. And we each had a look, and we said, "Oh, what's that?" You know, that sort of thing. We made quite a joke of it. And in their own time, we let them come out, you see, and without revealing themselves.
They never introduced themselves.
Oh, no, no, no. They stayed put absolutely still like that.
Segelbåten kallas ibland för frihetens instrument. Det gällde att komma undan Säpos långa öron och veta att ordet var fritt och utan kontroll.
Vi seglade. Jag hade min egen båt och Henry hade sin båt. Och andra hade sina båtar. Men jag brukade använda min båt för att träffa mina norska vänner och andra personer som var aktiva då för tiden. Och man kunde, alltså Henry och jag seglade mycket tillsammans, och vi kunde då prata fritt utan att någon avlyssnade vad vi pratade om.
Har du någon känsla av, eller fick du veta, att era tyska motsvarigheter på tyska legationen också var övervakade av svensk säkerhetspolis och utsatta för sådana här liknande obehag?
Det visste vi inte, men efteråt har vi hört att det var så. Vi förmodade att det var så, men jag menar, vi visste att det var stort samarbete mellan tyska hemliga polisen och svenska hemliga polisen. Och att den svenska hemliga polisen hade gått igenom kurser i Tyskland före kriget.
Underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen i det kringrända Sverige var i full verksamhet under krigsåren. Tusentals agenter arresterades. Det tyska hotet var allvarligast. Ett svenskt matematikgeni lyckades konstruera en maskin som forcerade de tyska schiffertelegrammen. På så sätt kunde den svenska säkerhetstjänsten följa skriftväxlingen mellan tyska legationen i Stockholm och UD i Berlin. Dessa schiffertelegram nådde också London. Chefen för den svenska utrikesunderrättelsen, överste Carl Björnstjärna, gav Henry Denham alla informationer om tyska flottrörelser, framförallt i Norge. Läckan upptäcktes hösten 1942 och den Englandsvänliga Björnstjärna fick sparken. Säpo hade följt upp, inte minst med bevakning av de främmande legationerna.
Vi bevakades alltid från backen mitt emot legationens ingång av en grupp, vad vi kallade för Sestapo. Och då promenerade de upp och ner som barnsköterskor med barnvagnar, men utklädda som flickor med poliskonstaplars
stövlar på fötterna.
Hur många var de?
Det var ju omkring sex. Och så en dag skickade jag en av mina medarbetare som var fotograf att ta dem bakifrån och fotografera dem. Och det lyckades han göra. De försökte slå ner honom och ta hans kamera, men han räddade sig, kom över till legationen. Vi tog filmen, gjorde kopior och jag for ner genast till stan och gav dem till Aftonpressen. Vilken tidning det var, det kommer jag inte ihåg. Så att jag sa att det här är Gestapo, tyska Gestapo som bevakar oss och det här är deras ansikten. Så kom detta ut i tidningen. Jag promenerade då tillbaka, mycket tillfredsställd till legationen längs Strandvägen. Och så plötsligt ser jag Victor Merritt i franska militärattachén Citroën körande mycket illa på Strandvägen. Han ser mig, han var röd i ansiktet och han skrek åt mig: gå genast tillbaka till legationen. Vad fan har du gjort nu? Günther har kallat mig på någonting som har hänt i pressen och det är alltihopa är ditt fel. Vänta tills jag kommer tillbaka. Så jag var mycket glad, gick tillbaka och väntade. Efter en halvtimme så ringde militärattachén till mig och sa att vi sitter här och dricker med Victor. Du har inte blivit avskedad. Victor vill att du ska komma och ta en drink med honom. Så jag gick över till Victor. Och han var som han alltid var egentligen. Han blev arg och sen plötsligt glömde han allting. Han slog mig på ryggen och skrattade. Och sa: Peter, tack ska du ha. Det var Günther som var röd i ansiktet den här gången. Han måste bekänna att dessa herrar var svenska säkerhetspolisen och inte Gestapo alls. Och nu vet alla vem de är. Så du har gjort oss en stor tjänst. Och efter detta så hade vi inget besvär.
Den 13 juni 1944 störtade en raketdriven flygande bomb utanför Kalmar. Den hade avfyrats från Peenemünde vid tyska Östersjökusten och uppenbarligen kommit ur kurs. Bomben ingick i en försöksserie av Hitlers fruktade nya V2a. V som i vedergällning. Uppgifter om den störtade bomben nådde London via engelska legationen i Stockholm. Svenska flygvapnet lät engelska tekniker undersöka vrakdelarna. Men när Victor Merritt bad flygvapenchefen Bengt Nordenskjöld om tillstånd att flyga delarna till England för närmare undersökning blev det stopp. Det var ett ärende för svenska UD. Merritt sökte upp utrikesminister Günther och bad att få bomben eller vad det nu var. Günther blev upprörd. Det gick inte ihop med hans idéer om strikt neutralitet. Han behövde tänka på saken, berättar Victor Merritt i sina opublicerade memoarer. Merritt framhöll att den nya bomben tycktes bli än värre än V1-erna som länge nog terroriserat södra Englands stora befolkningscentra utan militära anläggningar. Tusentals civila hade blivit offer. Günther lyssnade noga. Redan nästa dag, tisdagen den 18 juli 1944 råkade Günther och Mallet vara tillsammans på en utflykt till Sigtuna där British Council hade en sommarskola för lärare. Mallet skriver: vi anlände till Sigtuna och de svenska lärarna gav en fantastisk konsert med gamla engelska sånger och madrigaler. Så fick vi en härlig middag. På väg hem i bilen sa Günther att han var djupt rörd av den vackra musiken och av hela atmosfären i denna engelsk-svenska skola. Det hade fått honom att fundera över bomben. Jag kunde telegrafera till London och ge klarsignal. Men hela saken måste hållas hemlig, sa Günther.